Jag tänkte att vi skulle försöka att navigera ut på lite djupare vatten den här sista timmen. För det är väl ändå en märklig fråga. Vi måste fråga oss, vad går historien ut på? Därför att om vi antar så här att allting rullar på efter Guds plan och Guds rådslut, så blir ju frågan, vad går det hela ut på då? Och vi börjar med att bekanta oss med ämnet i första Korinthierbrevets första kapitel och 18 vers. Ett kor 1 och 18. Paulus skriver så här: ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Här har du en deklaration ifrån Gud om en avsikt, vad han alltså menar med historien. Och om vi tänker efter så förstår vi att ja, det här kan ju ha med kunskapens träd att göra. Det är förståndigas förstånd ska jag slå ner, och det visas vishet ska bli om intet. Och detta är ju sagt till en församling i ett Grekland som var helt marinerat med filosofi. Så Foklus och, nej vad heter han, Sokrates menar jag, och Platon och grabbarna. Det fanns ju väldigt mycket av ordvrängare som stod som sedan här. Var är de visa, var är de skriftlärda, var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Därför i filosofin är det i princip så att varje ny filosof, varje ny generation av filosofer börjar med att förklara att den förra generationen hade fel i allt de sa. Och så har man plötsligt skapat ett utrymme för sina egna tankar och funderingar. Och på den vägen så finns det de som menar att all filosofi efter Platon är bara fotnoter till Platons filosofi. Det kanske är lite överdrift, men det ligger någonting också i det här. Vad Gud är ute efter? Ja, det är det här som är så svårt för oss att få tag i. Vad har syndafallet gjort med oss? På vad sätt är vi trasiga, vi människor? Vad är det som gör att det kan bli så galet? Hur kunde Hitler göra ett helt land med utomordentligt hög kultur, med både Goethe och Beethoven? Hur kunde han göra dem till bödlar? Det gick fort och lätt. Hur bar han sig åt? Vi vet inte riktigt. Det var något andligt fiffel, men vi vet inte riktigt vad. Det visas visdom. Det här är nu ute. Därför att hans visdom ser helt annorlunda ut. Och Och det är liksom det som är det Paulus vill skärpa in i den här texten i första Korinthierbrevet. Men vi ska först titta på ett ord av Jesus där han liksom förklarar allt i en mening. Kan vi ska inte se. Det är Lukas 16 och någonting ska vi se här nu. Jo, vad står det? 16 och 15. Vi kan läsa 14 också. Så. Allt detta hörde fariserna som älskade pengar och de hånade honom. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Tänk. Jesus vänder upp ner på alltihop. Det som är högt i människors ögon är avskyvärt i Gud. En styggelse stod det i 1917 års översättning. Och det är ju intressant. Det är ju så mycket av detta som ryms i det som Paulus talar om, de visas visdom ska förgå. Därför att den går ju ut på att få tag i det där som är så stort och så mäktigt och så imponerande och så beundransvärt och så härligt och så trendigt och så moderiktigt och så dyrt och så bra. Allt det där är avskärt. Undra på att Jesus gick omkring som en landstyrkad predikant. Man kände ju inte igen honom. Messias skulle inte se ut så där. Jo. Har vi förstått vilken omskolning det här ställer oss inför? Med alla våra katedraler. Kolossala byggnadsverk. Visst. Turisterna ska ju ha något att göra dem också. Men nästa väckelse börjar ju alltid med något litet bönehus någonstans i någon skogsgläta. Där folk sitter trångt och besvärligt och där myggorna surrar och där andefall. Och så står man där med sina katedraler som ju var byggda för de stora skarorna som skulle komma och som kom också, men de kom inte till katedralerna. Därför att det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Jag hade kunnat acceptera om det stod att det var inte lika högt riktigt. Men tänk ändå vad vi räknar, besökar och vad vi överhuvudtaget ändå är inställda på att försöka imponera. Nu är det intressant att se när vi tittar i första Korinthierbrevet igen. I vilket sammanhang är det som Paulus tar upp det här? Och han börjar brevet med detta. Vad är ansin av vilken rivstart? Varför gjorde han detta? Jo, det var gruppbildning på gång. Så Somliga säger jag håller mig till Paulus och andra håller sig till Apollos och några håller sig till Kefas och andra håller sig till Kristus och så och så. Har alla lite att prata om på kaffevippen? Man kan tycka, vad har det med det här med de visas vishet att göra? Varför börjar Paulus visa om detta när församlingen håller delar upp sig i grupper? Ja, det skriver han ju lite senare i tredje kapitlet. Så står det så här, vi läser från början. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Lever som hopen av människor, tar jag stod i 1917. Vad har vi förstått? Guds vishet. På något sätt så vill vi försöka få historien att stämma med vår vishet. Du har säkert hört talas om förkunnare som säger att det ska bli andligare och andligare och andligare, och när vi har riktigt snickrat på Herrens tron så det blir en jätteskyskrapa, så kommer han och sätter sig på tronen och säger allt färdigt. I Bibeln står det att det ska bli krig. Det blir avfall. Jag minns jag hade en gång en grupp vi skulle lära oss att studera Bibeln istället för att läsa den. Jag hade med en massa konkurrenser och lexikon av alla slag och datorer med program och grejer. Och så när vi hade gått igenom det där så sa jag att nu ska vi ta ett praktiskt problem. Ni har ju hört att det ska bli en stor väckelse i tidens slutskede och alla nickade instämmande. Då får jag be att ni tar reda på vilka texter det är som talar om den här väckelsen. Alla rusade iväg och slog i konkurrenser och bläddrade och skrev och antecknade och så här. Jag satt i mitt hörn och myste för mig själv. Så efter några tre kvart så frågar jag, kan vi göra en liten koll och se vad ni har kommit fram till? Det blir alldeles dödstyst. Till sist vågade en öppna munnen och så har jag inte hittat någonting. Nej, det är bra, det sörjer fram till jag hem. Alltså, vi försöker ständigt att få verkligheten att stämma med vår vishet. Där allting ska utvecklas och bli bättre och bättre. Hela evolutionstanken är ju som ett hjärnspöke för oss. Allting ska bli bättre, allting ska bli större. Och det är inte Guds mening. Det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Men hjälp vad vi får tänka om. Nytänkande. Helt andra tankebanor. Vi kan ju läsa lite i andra kapitlet. Vi ska se vad vi ska hoppa in. Står det? 10:e versen. Jag börjar på nytt stycke där. Anden utforskar allt. Också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen and? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Det där sista är ju det allra mest hisnande. Vem kan ge Gud ett gott råd? Nej, det kan ingen av oss. Men Gud lyssnar på bön. Begrip det den som kan. Det blir ju alltid sämre. När vi får som vi vill. Eller nästan alltid i alla fall. Det finns ju böner som vi ber inspirerade av Herrens ande. Jag kanske drar till. Men jag tycker ändå att det här med bön är en gåta. En ganska lustig sådan också. Men vad säger Paulus här om den andliga människan? Jag har gått och värkt på det ganska många år, inte varenda dag naturligtvis, men då och då. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Känner ni igen er? Jag känner inte igen mig i alla fall. Men Herren vill få oss att se på livet och tillvaron, oss själva och mänsklighetens historia utifrån ett helt nytt perspektiv. Korsets perspektiv. Och det är bara det att det ibland kan vara lite jobbigt med efterföljelsen. Utan det är det här i grunden tvärtom perspektivet. Den andliga människan kan inte bli utgrundas av någon. Men vi har Kristi sinne för att vi ska veta vem Gud är. Och för att vi ska kunna se på livet, på oss själva och på varandra med hans ögon. Så otroligt spännande. Och Paulus ställer fram denna fantastiska omorientering av våra liv. Den ställer han fram i en församling där man håller på att bilda grupper, kotterier av olika slag. Där vi sysslar med det som är avskyvärt inför Gud. Kunskapens träd. Det är en märklig berättelse. Och det är ju egentligen inte kunskapen och trädet som är det luriga i sammanhanget. Utan det var ju ormen. Ni kan bli som Gud. Alltså, du kan bli lite finare. Du kan bli ansedd. Mäktig. framgångsrik. Stor, stor, stor. Det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Alltså att jag brukar säga så här att det är underbart om du får växa i Kristus och mogna i Kristus och fördjupas i ditt andliga liv. Men se för allt i världen till att du inte tappar bort din oansenlighet. Därför den är din livförsäkring. Inte så att jag menar att någon blir förkastad av Gud för att han förlorar sin oansenlighet. Men det är någonting av Guds väsen. När Jesus går här på jorden och alltså så dåligt motsvarar människors förväntningar om hur en riktig messias skulle se ut, så är det ju samtidigt så att han säger: den som har sett mig, han har sett Fadern. Oj. Intressant. När jag kom till er bröd var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag var svag och rädd och nervös. Det kommer ni väl ihåg, det minns ni. Men jag ville att er tro skulle bero på Guds ande och inte på min vältalighet. Och idag säger ju många människor, Paulus, är man så där nervös så blir det inga mirakel, det vet du väl. Ja, vi kanske behöver tänka om här med. Det kanske är just i vanmakten, litenheten, rädslan och nervositeten som Gud verkar. Är det sant att det bara blir mirakler om vi är spiksäkra? Är det vår erfarenhet? Inte min i alla fall. Fjärde kapitlet och sjätte versen. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss. Att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni har redan blivit rika, ni har blivit kunga. Och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kunga, så vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka, ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors flöder. Och så är det fortfarande. Ja, det var egentligen fråga om en schism här mellan de som höll sig till Paulus och de som höll sig till Apollos. Och det är sannolikt så att Apollos som medarbetare höll sig kvar i Korint och övergick så småningom i ett auktoritärt ledarskap och blev dessa övermåtta höga apostlar som det står talat om i andra Korintierbrevet. Och Paulus försöker på ett tidigt stadium att bromsa den utvecklingen. Tydligen lyckades han inte. Eftersom han skriver om dessa övermåttan höga apostlar, att de utsuger er, de hunsar er, de slår er i ansiktet. Tyvärr måste jag bekänna att vi har varit för svaga för sånt, säger. Och då är jag naturligtvis ironisk. Men på ett tidigt stadium vill Paulus bromsa denna utveckling. Och varför vill han det? Jo, han vill komma åt detta, att det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Men här hade det kommit övermåttan höga apostlar som till sist, så att säga, med sin auktoritära framfart slog sönder mycket av Guds verk. Därför att vi möter samma vishet när vi kommer till frågan om ledarskap i Guds församling. Ett tjänande ledarskap. Ni vet att i denna världen så är kejsar och kungar är höga gubbar, är Jesus. Men hos er är det inte så. Utan den som är störst, han är allas tjänare. Ja, här behöver vi också tänka om. Och nu är det ju så här att, som jag sa första timmen, Gud ger oss en allmän undervisning om den väg vi ska vandra. Och sen, under vägen, så ger han oss impulser. Han öppnar dörrar, han ger råd, han fyller oss med inspiration och vi får goda idéer och vi överlägger tillsammans och tycker att livet är märkligt att leva och utforska. Men om Guds vishet är totalt annorlunda mot vår vishet, så krävs ju för vår medverkan i det här att vi lär oss att tänka på Guds sätt. Om det som är stort i människors ögon är också stort i våra ögon, så blir ju många av Guds signaler omöjliga att dechiffrera. Att Så att den andliga utvecklingen hos oss som är andliga människor, den måste ju börja här. När Paulus beskriver ett antal nådegåvor lite senare i första Korinthierbrevet i 12 kapitel, så börjar han med vishetens gåva. Och det kan mycket väl vara en tillfällighet, det vet inte jag. Men så långt jag kan förstå så är det här det måste börja. Att vi kommer till klarhet om att Guds rike är så tvärtom som det kan bli. Och det är underbart. Därför att det som är stort i våra ögon är ju till sist det som skapar krig. Det är inte en tillfällighet att Paulus går in i en församling där det uppstått splittring och undervisar just om detta med litenhetens försteg framför det stora. Därför han vill undvika konflikter. Och det är ju när storhetsvansinnet får tag i oss, det är ju då det blir krig. Den dag vi förstår litenhetens styrka framför storheten, så har också Guds kärlek fått nya vanor att flöda. Nu ska vi be. Herre Gud, vi ber att du uppenbarar dig själv för oss, att din ande får genomströmma oss, undervisa oss, lyfta fram sanningar och ordet och på allt vis. Utveckla hela din fantastiska, färgrika, underbara glädje. Vi ber att du hjälper oss med den omskolning som hela livet består i. Att du har gjort döden till ett ögonblick då vi är små nog att ingå i ditt rike. Och det är inget att vara rädd för. Herre, vi prisar och tackar dig för allt gott som du gör och har gjort och du tänkt och tänker för oss. Lovat vara ditt heliga namn, Herre Kristus Jesus.